en paraply ut, Moa Kärnstrand?
Ja, är det ett amerikanskt så är det ju ett väldigt stort paraply. Men frågan är vad det har för kvalitet egentligen.
Peking rapporteras ju öka på sin kärnvapenarsenal, Hanna Sahlberg.
Ja, det är sån fart i vapensmedjorna i Kina nu att det oroar militärhögkvarteret Pentagon i USA.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
I spanarpanelen denna vecka Jessica Jedin, Camilla Liv och Jonathan Lindström tillsammans med programledare Kattis Ahlström. Du lyssnar på Sveriges Radios P1, nyheter nu, klockan är 1.
Ekonyheter. Staten borde börja publicera statistik över barn som kommer till Sverige via surrogatarrangemang, anser 5 experter på institutionen vid Global folkhälsa på Karolinska institutet. Det skriver de i en debattartikel i DN. Forskarna vill även ha en statlig utredning med syfte att undersöka och förebygga risken för oegentligheter i surrogatarrangemang. I Los Angeles är läget fortsatt spänt efter den senaste veckans oroligheter med stora Trump-kritiska demonstrationer och protester mot migrationsmyndigheten ICE. Vår USA-korrespondent Roger Wilson beskriver en uppriven stämning i Los Angeles.
Ministern för inrikes säkerhet Kristi Noem hade en presskonferens här i den federala byggnaden i Los Angeles och då försökte den demokratiska senatorn Alex Padilla ställa en fråga mitt under hennes anförande. Han tog som hand och fördes ut ur lokalen och brottade sig ner på golvet utanför så han sattes i handfängsel under en kort period trots att han sa att han var en senator och ville ställa en fråga och det där är ju den stora snackisen här och bilderna på hur Padilla brottas ut från den här presskonferenslokalen körs på repeat på tv-kanalerna. Men det är ett exempel på hur upprivet och uppjagat läget är även på den politiska arenan.
Roger Wilson i Los Angeles. Gårdagens flygolycka i Indien är den värsta i landet sedan 2010. En person uppges ha överlevt och minst 240 personer befaras ha omkommit i flygkraschen enligt lokala myndigheter. Passagerarplanet var på väg till London när det störtade i ett bostadsområde kort efter sin start. Det var Ekots nyheter klockan 1 i studion Simon Karlsson.
P1 Sveriges Radio.
Så här mot slutet av veckan har vi flera nya utrikespoddar ute och du hittar dem alla i Sveriges Radio Play-appen. Och nu i P1-natten ska vi sända en av dem, USA-podden, som den här gången handlar om de senaste dagarnas häftiga migrationsprotester i Los Angeles i Kalifornien. Avsnittet är inspelat under onsdagen.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 593. Det är onsdag den 11 juni, klockan är 3:15 hemma i Sverige. God morgon Gina Lindberg i Washington.
God morgon från Washington. Perfekt sommardag idag, Sara.
Underbart.
Och lite märklig stämning faktiskt i Washington. För att hela stan håller på att hämta sig efter Pride-festivalen i helgen och förbereda sig för militärparaden i helgen som kommer. Så att det är lite tvära kast här, från konfetti till stridsvagnar.
Mm, men ni gillar det storslagna i huvudstaden, det kan vi konstatera. Roger Wilson, du är på plats i Los Angeles. Hej.
Hej, hej. Och jag ska inte hålla på och tjata om hur tidigt det är på morgonen som jag brukar göra. Men jag kan väl bara säga så här att utegångsförbudet här i downtown Los Angeles hävdes för en kvart sen. Och det var väl inga folkmassor som rusade ut på gatorna direkt, men en del kollektivtrafik i alla fall som började gå. Mm. Det har annars varit en här utifrån min hotellutsikt från 20:e våningen än den lugnaste natten hittills sen i söndags.
Mm. Och detta ska vi förstås få höra allt om, nämligen utvecklingen och det som pågår på gatorna i delar av Los Angeles. Ja, så där har det låtit de senaste dagarna i staden Los Angeles när vi har fått rapporter om protester, chockgranater och gummikulor mot demonstranter. Och inte minst om Donald Trumps beslut om att sätta in nationalgardet har det ju rapporterats, och även att beordra dit marinkårssoldater mot guvernörens vilja. Roger, LA som sagt, tidig morgon som sagt. Du gav oss lite grann en bild av vad som utspelar sig på gatorna just nu, men hur har det sett ut de senaste dagarna?
Ja, det är förstås lite speciellt just den här morgonen. För första gången så har det då varit ett nattligt utegångsförbud i en del av Los Angeles, bland annat downtown-kvarteren här. För det är ju så att de här protesterna har i väldigt stor utsträckning de senaste dagarna varit koncentrerade till några få kvarter, kan man säga. Och den primära spelplatsen har varit framför den federala byggnaden som ligger här precis i närheten av stadshuset också i Los Angeles. Dels framför då ett kontorshus, och så finns det också på baksidan en infart till det federala förvaret där man då bland annat håller personer som omhändertagits. Och det har då varit liksom den andra spelplatsen, och mellan de här två platserna så har de stora protesterna skett, kan man säga, eller har fördelats mellan de platserna. Och igår så var det egentligen faktiskt den lugnaste dagen hittills sen i söndags. Ganska tomt överhuvudtaget på gatorna. Och sen precis när det här utgångsförbudet skulle dra igång då klockan 20, så var det massor med folk utanför den federala kontorsbyggnaden som stod där. Och ungefär 10 minuter över, kvart över 8, så började då folkmassorna skingras. Och skälet till att man införde det här nattliga utegångsförbudet, som man också tror kommer att fortsätta under några nätter framöver, ja, det var egentligen att bli av med en del av de negativa aspekterna av de här protesterna. Att det varit en hel del vandalism, graffiti, men också en del inbrott och plundrande. Jag tror man sa att 23 näringsidkare hade utsatts för plundring natten mellan måndag och tisdag. Mm. Men det har varit extremt dramatiska dagar. Mest folk i omlopp på söndagen. Då gick man också ner och avbröt trafiken på motorleden som går här förbi. Man stack flera stycken så här självkörande bilar, Waymos, i brand. Man kastade sten på polisbil från en motorvägsbro. Och sen har det avtagit lite grann dag för dag. Men det har också varit en flera olika typer av sammankomster här. Religiösa organisationer, fackliga protester, fredliga demonstrationer, men också en del vandalism och att man liksom till exempel har hackat loss betong från gatan för att kasta. Och det är framförallt LAPD, även om det har varit mycket prat om att nationalgardet har kallats hit, så är det ju framförallt den lokala poliskåren som har skött själva konfrontationerna med demonstranterna och skingrat demonstrationerna. Och då har man använt sig av gummikulor, tårgas och så de här chockgranaterna, extremt höga smällar som kommer från de här chockgranaterna som gör att man snabbt tar sig därifrån om man blir utsatt.
Mm. Jag tänkte att vi skulle ta oss igenom hur den här utvecklingen har sett ut de här dagarna. Gina, Trumps stabschef och arkitekten bakom migrationspolitiken, Stephen Miller, han ska ha haft ett möte med migrationspolisen ICE och olika chefer där han enligt källor då ska ha skällt ut dem och ifrågasatt varför de inte griper folk på till exempel byggvaruhuset Home Depot, som ju är en jättestor kedja, och 7-Eleven. Vad vet du om det där mötet?
Ja, det där var ett möte här i Washington för några veckor sedan, den 20 maj, när alla lokala chefer för ICE, alltså för migrationspolisen, kom hit till Washington för en gemensam konferens, och de hade kallats hit av Stephen Miller. Och Stephen Miller kom in på det här mötet, var mycket upprörd, var mycket missnöjd med migrationspolisens jobb överhuvudtaget och skällde ut de här runt 50 cheferna. Washington Examiner var först ut att rapportera om det här mötet och flera andra medier har fyllt på med uppgifter, men det är obekräftade uppgifter från det som hände. Men Stephen Miller ska enligt de här rapporterna ha skällt ut dem. Han sa att de gör ett uselt jobb, de är dåliga chefer och ni måste gripa fler. Ni måste gripa fler illegala invandrare som han kallar dem. Och enligt Examiner så ska han specifikt ha pekat ut vissa arbetsplatser och uppmanade migrationspolisen att göra räder på vissa arbetsplatser och bland dem Home Depot som alltså är en sorts byggvaruhuskedja. Stephen Miller har gått ut sen offentligt efter det här mötet och sagt att målet för migrationspolisen måste höjas, de måste gripa fler och han har satt ett siffermål nu. Så att 3000 personer per dag ska gripas, det är ett minimum säger han. Och så som det har sett ut hittills om man tittar på genomsnittet av gripanden från ICE sen Trump tillträdde så har det varit 650 per dag. Så att han vill alltså höja det betydligt och har satt ett särskilt mål som ska gälla i alla delstater. Och det kan ju då ha bidragit till att de just gav sig på de här arbetsplatserna och att det sen blev räder i fredags som ledde till de här protesterna.
Mm. Roger, när demonstrationerna då satte igång efter de här räderna och gripandena på just Home Depot i en del av Los Angeles, hur var stämningen då då?
Ja, men nu låter det ju som att det arbetar massor med papperslösa migranter på just Home Depot. Men det är också så att de här byggvaruhusen är ju en plats där man också samlas för att få dagsjobbsanställningar. Alltså om folk faktiskt behöver hjälp med det de har shoppat på byggvaruhuset så finns det folk där som man kan anlita som står och väntar på att få jobb, dagledare helt enkelt. Och det är de här personerna då som man framförallt har varit ute efter. Och det hela började i fredags egentligen. Det var en Home Depot här i ganska nära downtown LA som man gjorde ett tillslag mot, men man gjorde också tillslag i Fashion District, alltså där man håller på att producera textilier. Och då började med demonstrationer här downtown. Sen så spreds de då till Paramount som ligger söder om Los Angeles. En latinodominerad arbetarklassförort kan man väl kalla det. Där var det faktiskt bara så rykten om ett tillslag mot Home Depot som gjorde att det blev den tändande glistan. Och där blev det ganska våldsamt. Det kastades flaskor och stenar på LA County sheriffens personal. Det brändes upp en bil till exempel. Totalt 3 bränder skulle ha utbrutit. Så att den där Paramount-grejen var väl också det som sen utlöste reaktionen hos Donald Trump så småningom.
Mm. Men Gina, polisen i Los Angeles, alltså LAPD, de skickade ju ändå under helgen ut ett pressmeddelande och på något sätt tackade de som var ute och protesterade och demonstrerade för att det gick så lugnt till. Gick det inte lugnt till, eller?
Ja, det de sa i pressmeddelandet var att de tackade alla som använder sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt. Och det stämmer ju att majoriteten av demonstranterna har varit fredliga. Men det var också där vid Home Depot och senare också exempel på sammandrabbningar. Och det har vi ju sett sen dagarna efter också. Att de flesta som har varit ute och demonstrerat har varit fredliga. Men det har också funnits personer som Roger har rapporterat om, som har kastat sten och kastat flaskor och satt eld på bilar och spottat på poliser och slagit sönder fönster och sådär. Så att det har varit en blandning, men den initiala reaktionen där från LAPD var ju just att betona att de tackar de som använder sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga inte stökar och bråkar.
Mm. President Donald Trump fattade i alla fall under helgen beslut om att skicka nationalgardet till Los Angeles trots att guvernören i Kalifornien, som ju den som först och främst bestämmer över det, inte ville ha dem till gatorna där. För Trump handlade, som han sa i ett tal igår, om att befria staden Los Angeles.
Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest and most beautiful cities on earth
to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Mm. Vi ska befria Los Angeles från de kriminella illegala gängen som styr nu, ungefär så, sa Donald Trump. Roger, varför beslöt sig Trump för att skicka nationalgardet när guvernör Gavin Newsom sa att han inte ville eller att det inte behövdes då?
Ja, men det här är ju egentligen tankar som har funnits hos Donald Trump sedan förra gången han var president, när då USA skakades av Black Lives Matter-demonstrationerna efter mordet på George Floyd. Och då ville han till exempel sätta in nationalgardet i Minneapolis, men blev då men fick motstånd från guvernören. Fanns också idéer att kunna just gå in och slå till hårt helt enkelt mot de här demonstrationerna, som då ibland ju urartade i våldsamheter och kravaller med militären. Då fanns det fler nej-sägare runt Donald Trump. Nu finns det inte det längre, och nu tror jag också han var mer fast bestämd över att visa sig handlingskraftig. Och lite grann är det så, två flugor och en smäll för Donald Trump. Han kan både visa sig handlingskraftig när det gäller våldsamheter och demonstrationer och oroligheter. Och sen handlar det ju i grunden också om migrationsfrågan, som är hans stora profilfråga. Och kanske också är det här ett sätt att statuera ett exempel. Hur kan det gå om lokala myndigheter försöker motarbeta migrationsmyndigheten ICE, eller är starkt kritiska till omhändertagandet av papperslösa och liknande. Så det här sattes flera saker på sin spets, och Donald Trump bestämde sig för att agera snabbt, och hade kanske också faktiskt, kanske hade man tankar kring att det här också skulle kunna vara ett möjligt scenario när man då gjorde en våg av gripanden av papperslösa här i södra Kalifornien.
Mm. Gina, det är ju flera olika nivåer av insatser på gatorna i Los Angeles just nu då. Det är polis, det är nationalgardet och det är militären. Alltså, hur ser deras inbördes förhållande ut? Vem bestämmer över den andra, så att säga?
Ja, vi har ju först de lokala polisstyrkorna, och det är LAPD, men man har också kallat in förstärkning från Santa Barbaras poliskår till exempel, Highway Patrol, alltså olika polisstyrkor i närområdet som har kallats in, och de styrs ju lokalt. Men när det gäller nationalgardet, det där är ju en reservstyrka, en militär reservstyrka som varje delstat har, och det är människor som ofta har andra vanliga civila jobb, men så är de beredda att kallas in vid behov som reserver. Och oftast kallas ju de in, nationalgardet, när det har varit naturkatastrofer eller översvämningar, stora olyckor, oljeutsläpp, den där sortens händelser. Och det är guvernören i varje delstat som bestämmer över dem. Men presidenten har också möjlighet att ge order till nationalgardet. Och när presidenten gör det, då innebär att nationalgardet federaliseras. Alltså då övergår de från att vara delstatligt styrda och blir istället styrda av presidenten. Så att då trumfar det rent sådär hierarkiskt. Och det händer ju att guvernörer ber om hjälp från presidenten och kallar in nationalgardet när man behöver hjälp från andra delstater till exempel. Mm. Men det är ju extremt ovanligt med det här som har hänt nu, att presidenten kör över guvernören och skickar in, bestämmer över huvudet på guvernören om nationalgardet i hans egen delstat.
Mm.
Och sen har vi till sist då marinkåren, som ju är, det är ju en rent militär styrka som ju ligger under försvarsdepartementet, Pentagon, och alltså styrs också av presidenten och Trump-administrationen. Och det här att Trump aktiverar militären, det är ju något, om man ska liksom gradera hur anmärkningsvärt alla saker är som har hänt de senaste dagarna, men det är ju väldigt, väldigt stort. Militären används ju ytterst sällan för den här sortens insatser. Här sätts de ju in för att skydda polisen som då ska agera mot demonstranter. Och senaste jämförelsen man kan göra, det är väl upploppen i Los Angeles på 90-talet när marinkåren också kallades in. Mm. Så att det här är jätteovanligt.
Men är det, Gina, är det lagligt att sätta in amerikansk militär på amerikanska gator?
Ja, det där är ju nu omtvistat och utmanat i domstol. Men hittills så har Trump använt en federal lag som gör att presidenten kan sätta in nationalgardet eller militären i lägen när USAs säkerhet är i fara. Och enligt den federala lagen så kan presidenten göra det om det är risk för invasion till exempel. Att främmande makt ska invadera. Eller om det är ett uppror mot staten. Och det är ju också intressant att vi hör nu Trump använda de där orden. Han pratar ju om det här som en invasion. Och den där lagen använder Trump nu. Den kallas för Title 10. Sen finns det ytterligare en lag för att komplicera saken som säger att generellt sett så får militären inte utföra rena polisuppgifter. Så att de får inte gripa demonstranter till exempel. Men de får skydda federala intressen. Så att de får stå runt den här federala byggnaden och skydda den. De får skydda anställda, migrationspolisen. Men de får inte till exempel gripa demonstranter. Men det finns ju en möjlighet till här, och det är om Trump skulle vilja trappa upp ännu mer, då kan han använda upprorslagen, The Insurrection Act, och hävda att det är totalt krisläge, det är uppror i USA, och när man aktiverar den lagen, då får ju presidenten alla möjligheter att använda militär mot befolkningen om det skulle krävas. Det är liksom en inbördeskrigsmöjlighet. Men där är ju, när det gäller allt det här så är ju lagligheten verkligen ifrågasatt, och Gavin Newsom har ju alltså gått till domstol och hävdat att det som Trump har gjort hittills är olagligt.
Mm. Roger?
Nej, man försökte också få till någon form av tillfälligt stopp för, alltså en tillfällig begränsning, medan man då går igenom domstolsförhandlingarna kring det här, så försökte man ju igår få till ett sånt här förordnande som skulle stoppa nationalgardet och marinkåren från att göra någonting annat än att just skydda de federala byggnaderna. Det där tillfälliga stoppet blev inte av, men däremot så kommer det vara domstolsförhandlingar kring den här hearing imorgon, tror jag. Så att det pågår ju juridiska processer här från Kaliforniens sida, där man på olika sätt försöker begränsa de insatser som Donald Trump har beslutat om.
Mm. Precis. Demokraterna i Kalifornien har som sagt reagerat juridiskt, men också med ilska mot Trump och mot migrationspolisen ICE. Så här sa Los Angeles demokratiska borgmästare Karen Bass.
What was the reason that the president had to take the power from the governor and federalize the National Guard? The night before this action was taken, there was a protest that got a little unruly late at night. It was 100 people. 27 people were arrested. There wasn't a reason for this. That is the concern.
Mm. Karen Bass här, borgmästare, ifrågasätter alltså varför Trump egentligen skickade nationalgardet till Los Angeles. Och den demokratiska kongressledamoten Maxine Waters sa att ingen ska bli förvånad om och när undantagstillstånd införs.
When martial law is called, what are you going to say? I missed the point. Don't miss the point, you all. Don't think that somehow, because they called out the National Guard, there was violence. There was no violence. I was on the street. I know.
Roger, du låter upprört ifrån demokraternas sida.
Ja, både Karen Bass och guvernör Gavin Newsom har ju upprepat det här argumentet att blotta närvaron av nationalgardet i Los Angeles kan provocera till ökat våld och fler konfrontationer. Det är inte så man vill lösa problemen här, har man sagt. Och man ser också det här som ett övertramp från den federala regeringens sida, alltså att man kränker Kaliforniens självstyre. Och det här är ju en viktig symbolfråga, och Gavin Newsom höll ju också ett tal igår kväll där han pratade om det här, att Kalifornien kanske bara är det första delstaten. Man kan vänta sig liknande reaktioner från Trump-administrationen även när det gäller andra platser. Och då är det också så att det beslut som Donald Trump har fattat kring nationalgardet, att det sätts in här, nämner inte ens Kalifornien. Det kan alltså sättas in var som helst där Trump-administrationen då anser att migrationsmyndigheten inte kan utföra sitt arbete. Och ytterst så är det väl en rädsla över att man från federalt håll på det här sättet kan sätta in styrkor för att stoppa politiska protester runt om i landet. Och det här är ju någonting som Trump-kritikerna har pratat om sen innan han blev president förra gången. Man har varnat för auktoritära tendenser och nu anser ju en del att nu ser man, och Gavin Newsom sa också det i sitt tal, att det här som man har varit rädd för sker nu inför våra ögon, sa han. Så ett väldigt dramatiskt tal som han höll igår, och där han då utmålade Donald Trump som demokratins fiende ungefär.
Ja, vi kan väl lyssna bara på en liten bit av det där talet, för guvernören då, demokraten Gavin Newsom, är ju den som tillsammans med Donald Trump kan man säga står i den politiska mittpunkten av detta som sker. Newsom har ju tidigare under veckan, eller om det var i söndags, uppmanat Trump-administrationen att gripa honom om de vill, och igår då som sagt så anklagade han Trump för att eskalera situationen i Los Angeles.
Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began.
Det sa alltså Gavin Newsom, men gynna migration och deportationer, det är ju Donald Trumps profilfrågor. Är det här ett bråk som han på något sätt vill ha eller kanske till och med söker?
Ja, det är i alla fall ett bråk som han inte tvekar att gå in i och trappa upp. Det här är ju på många sätt den perfekta stormen för Donald Trump, den perfekta striden. Därför att Trump motiverar ju det här med att han behöver gripa in som ansvarstagande president för att trygga säkerheten i Los Angeles. Och det är ju samtidigt ett väldigt tydligt och dramatiskt tillfälle för honom att visa upp tuffare tag mot illegal invandring, som är en kärnfråga och hjärtefråga för honom, tuffare tag mot våldsamma demonstranter och tuffare tag mot politiker i amerikanska storstäder, demokrater som i hans ögon inte klarar av sitt uppdrag. Och det hörs ju i sättet han formulerar sig nu när han pratar om att det är laglöst i Los Angeles, att Kalifornien är utsatt för en invasion, att han, jag menar, det ligger i tangentens riktning att det här kan trappas upp på olika sätt. Så att på många sätt är det här rent politiskt en perfekt strid och en perfekt plats för Donald Trump med västkustliberalerna som han länge har varit i fejd med.
Men Roger, västkustliberalen Gavin Newsom, han kanske inte direkt lider av att behöva ha det här bråket med Donald Trump.
Ja, men Gavin Newsom har väl egentligen aldrig varit rädd för att ta en fight med republikanerna eller med Donald Trump, tvärtom. Och han är ju också en sån person som många har sett som en möjlig presidentkandidat nästa val för demokraterna. Men han har också faktiskt haft en ganska låg profil efter bränderna här i Los Angeles i januari. Då framgick det ju att man gärna ville ha stora federala stöd till återuppbyggnaden. Och då tyckte jag att man såg en betydligt mildare Gavin Newsom som undvek de här direkta konflikterna. Nu verkar den perioden vara över. Och han går ju alltså till kraftig attack mot Donald Trump. Och det är väl lite som Gina skrev till mig i chatten igår kväll. Började valkampanjen 2028 precis. Alltså nu tar han plats och han gör det på ett ganska bombastiskt sätt. Det handlar inte längre bara om Los Angeles, det handlar inte bara om Kalifornien. Det handlar om själva demokratins överlevnad i USA. Det handlar om respekten för konstitutionen. Så att vi lär se mer av Gavin Newsom framöver, även när protesterna här i Los Angeles är över.
Men Roger, minns du podden vi gjorde dagen efter valet i november i höstas? Då sa Gina att valkampanjen har börjat nu för valet 2028.
Hon har kanske sagt det några gånger, men det är som att det finns så mycket... Jag förstår
vad hon upprepar den frasen.
Ja, men jag tror att vi är liksom i en trappa här nu, och nu var det någon som hoppade över så 4 trappsteg uppåt, kände jag. Precis. Och var liksom redan i slutspurten av primärvalskampanjen.
Så är det nog.
Så.
Ja, Roger, du har ju som sagt varit i Los Angeles och kvar där och har ägnat de här dagarna och nätterna åt att bevaka den här situationen i downtown LA. Och jag tänkte att vi ska lyssna på några av alla de som du har pratat med och vad de säger.
Well, I just think nothing's real until it is. And being here is just showing that we're together and we're ready for it.
LA shows up like no other city in the world. Like, and if shit gets crazy, shit gets crazy. Like, don't fuck with us. In the past, things have changed due to intense protests, and change has been made before. And, you know, it's true. Like, if we're united, we can't be divided. I really believe as the people, it's up to us that we can make a change.
So is there a risk that the violence can spread, though? I mean...
Yes, because the National Guard is here and they're calling in the Marines, and people do not like a fascist government. And so people are reacting more and more strongly because Trump is escalating unnecessarily.
Do you think there's any risk for more trouble?
Of course. Well, like calling it an insurrection, I'm like, he set a bar pretty high for what an insurrection is. So, I mean, he's gunning for trouble.
May I ask why you were out today?
For my parents. They're immigrants. I'm afraid for people like them who don't have their papers before. We all know people like that.
Mm. Roger, det här var alltså folk som var ute och demonstrerade. Vad sa de om situationen?
Ja, men en mängd av olika perspektiv tyckte jag ändå folk hade. Alltså allt ifrån den här kvinnan på slutet som var ute och demonstrerade för sina föräldrars skull, som var då invandrare, eller i alla fall för andra personer som är i den situationen som hennes föräldrar varit i, som inte hade sina papper i ordning och som nu förstås är rädda för vad som ska hända när ICE, migrationsmyndigheten, gör sina svepande tillslag här i Kalifornien och i Los Angeles-trakten. Alltså, vi pratar om personer som är rädda du för till exempel gå på skolavslutningar för att man inte vet om migrationspolitiken kan slå till. Man har också gjort tillslag vid migrationsdomstolar och liknande. Så att det finns en stor oro. Det var också en person här som pratade om begreppet insurrection, alltså revolt och uppror. Det är ju någonting, ett ord som Donald Trump har använt för det som händer här i Los Angeles. Det var också ett ord som användes vid stormningen av kongressen. Och han menade då att Donald Trump har satt en ganska hög ribba för vad man menar med en insurrection, och tyckte att det var lite komiskt det här, att han använde det begreppet om det som hände här. Men det finns också ett... Alltså av de demonstranter jag har pratat med, så har det funnits en... Jag har försökt fråga många om de inte är rädda för att våld och våldsamheter i protester kan få situationen att eskalera. Att man kanske också ger Donald Trump rätt i sina förutspåelser kring vad som ska hända här. Alltså blir protesterna våldsamma här, så kan ju Donald Trump också säga att det var rätt beslut att kalla in nationalgardet. Att kalla in nationalgardet eller militärkåren. Att han hade föraningar om vad som komma skulle, men folk är väldigt orädda här och ser det snarare som att man svarar på en provokation. Mm. Att man inte kan sitta och inte göra någonting när ICE gör de här tillslagen, och att man också måste svara på nationalgardets närvaro. Och jag pratade med en kvinna som stod, alltså en del affärer här satt upp så här plywoodskivor framför sina skyltfönster, och då stod hon och målade på den här plywoodskivan, och det hon målade var så "No ICE in LA", alltså att man inte vill ha migrationsmyndigheten här i Los Angeles. Så även de som liksom eventuellt skulle kunna drabbas i andra hand av de här protesterna med kanske fönsterrutor som kraschas och liknande, även hon hävdade ju att ingenting av det här hade hänt om inte ICE hade gjort de här tillslagen. Det är det som är problemet, inte Los Angeles. Och det finns också en... Alltså delvis har de här demonstrationerna sett ut som en mexikansk pride. Mycket mexikanska flaggor. Mycket tal om just hur viktig latinogruppen är för näringslivet också här i Los Angeles. Hälften av personerna som bor här i Los Angeles har latinobakgrund, alltså bakgrund i rötterna i Latinamerika. En tredjedel är invandrare. Det är inte så att de här papperslösa migranterna är någonting främmande som man är rädd för, utan det är ju kollegor, anställda, vänner, familj i stor utsträckning som inte har papper på och uppehållstillstånd här, men som ändå jobbar. Och det är ju till och med så att man börjat prata om vilka ekonomiska konsekvenser det kan få för Kalifornien. Alltså det finns ju papperslösa migranter som arbetar över hela USA, men just Kalifornien är det väldigt många som arbetar, väldigt många papperslösa som arbetar i, att det också kan få på lång sikt, om man nu ska vara lite krass och titta på siffror, kan betyda ett stort avbräck för den kaliforniska ekonomin.
Mm. Gina, tillbaka till protesterna då. Om du tittar lite ut över landet, så vad jag förstår har de börjat sprida sig.
Ja, det har varit demonstrationer på flera håll. Det var igår kväll en rätt stor demonstration i New York till exempel utanför federala migrationspolisens byggnad där. Det var i flera storstäder, i Chicago, Atlanta, Dallas var en rätt stor demonstration. Här i Washington var det också demonstrationer. Jag tror samtidigt att man ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser av att det här sprider sig. Därför att om jag tittar till exempel på Washington, här är det olika demonstrationer mot Trump i stort sett varje dag. De är ganska små, men de är täta. De förekommer i stort sett varje dag. Och vissa dagar kan det vara att folk står utanför kongressen och protesterar mot republikanerna där. Andra dagar kan det vara att de protesterar mot någon av myndigheterna och nedskärningarna där. Och igår så handlade demonstrationen om protester mot just det här som händer i Kalifornien och Trumps beslut kring detta. Så att det är inte givet att demonstrationerna, åtminstone vad jag ser här på nära håll, växer särskilt mycket, utan det kanske snarare är så att de ändrar inriktning och fokus i sina budskap. Mm. Så ser det ut just nu, men det är klart att det här kan också växa och bli en större rörelse. Det står ju och väger lite nu, beroende på hur det går i Los Angeles, om det här ska bli en lång het sommar med stora demonstrationer eller om det här lugnar ner sig.
Men Gina, en del har ju börjat tala om det som ett slags modernt eller lokalt inbördeskrig i downtown LA och så. Hur bedömer du det?
Ja, det är ju väldigt explosiva ingredienser i den här konflikten. Det är politiska motsättningar i grunden mellan presidenten och delstaten Kalifornien, och överhuvudtaget så finns det ju motsättningar som vi har sett tidigare mellan Trump och demokratiskt styrda storstäder. Det här är ju en kamp som han har drivit väldigt länge och pratat om den påstådda laglösheten i storstäderna och att demokraterna inte klarade och sådär. Det såg vi under George Floyd-demonstrationerna också. Och sen är det också den här ingrediensen med militären. Att ta till den typen av åtgärder, att prata om att använda militären mot befolkningen. Det väcker ju tankar och diskussioner om eventuellt inbördeskrig. Det är liksom den sortens retorik. Så att det är ju oerhört starka ingredienser i den här väldigt, väldigt laddade situationen.
Mm. Roger, när jag frågar så brukar ni säga att Trumps väljare har fortsatt stöd för Trump i hans migrations- och deportationspolitik. Har det på något sätt förändrats de här senaste dagarna?
Så att säga, det har gjorts en del opinionsundersökningar, men jag är lite skeptisk till hur stora underlag det varit och vad man kan dra för slutsatser. Men Axios publicerade till exempel i en artikel, skrev man om att 47% tyckte att det var dåligt att sätta in marinkårssoldater i Los Angeles. 34 var för. 45% tyckte att det var dåligt att sätta in nationalgardet i Los Angeles. 38% var för. Samtidigt tyckte 45% illa om protesterna mot ICE och 36% var för. Så att jag tror att vi igen står inför det här väldigt polariserade läget där republikaner håller fast vid sina åsikter och demokrater håller fast vid sina åsikter. Och sen tänker jag att i grunden ligger det också en diametralt motsatta syner på det här med migration och invandring. Los Angeles formellt utnämnde sig själv till en fristad till exempel för migranter precis i samband med valet, alltså i november, vilket man ju kan se som en provokation mot Trump eller kanske en förebyggande åtgärd. Och det betyder ju bland annat att staden i minsta möjliga mån hjälper till med ICE-arbete, alltså migrationsmyndighetens arbete här. Man tänker ju inte lägga resurser på att jaga migranter. Och just de här fristäderna är ju också någonting som Trump-administrationen och som Trump i valkampanjen var extremt kritisk till, och där man ju diskuterade till exempel att dra in federala medel till städer eller delstater som driver den här politiken. För man ser ju det som att man motarbetar då den federala migrationspolitiken. En av Trumps absolut viktigaste vallöften. Mm. Och jag tror också när man tittade innan det här som skedde i Los Angeles, så var det ändå så att just migrationspolitiken var något som många väljare, att man var mer nöjda med Trumps insatser inom migrationspolitiken än till exempel ekonomin. Mm. Och sen finns det förstås många där ute som inte gillar den här typen av demonstrationer. Inte när de urartar, inte att man sätter eld på bilar. Och det är ju svårt. Det är ju svårt att säga något generellt om de här som protesterar. Och nu tycker jag också att man i medierna, i alla fall i mainstream-medierna då, som man kallar det, ju försöker differentiera bilden också av de som protesterar. Finns det ett svart block? Finns det kanske betalda människor från organisationer som vill ställa till med bråk? Finns det mer vanligt folk? Jag brukar titta på hur mycket utrustning man har när man går till en demonstration. Har man gasmask och goggles och har förberett sig väldigt mycket för en konfrontation, då tänker jag att man kanske också tänker att det ska bli en konfrontation i slutändan när man går till demonstrationen. Mm.
Gina, man brukar ju tala om the endgame, men alltså vad är Trumps slutmål? Alltså vad är det han vill uppnå innan det här är över för hans del?
Ja, han vill ju driva igenom sin migrationspolitik, som innebär det han har pratat om är ju att deportera alla som kommit in illegalt, och där räknar han in papperslösa även om de inte har begått några specifika brott i USA. För så har ju diskussionen gått tidigare, att det är de man ska fokusera på, de som har begått brott. Men det som de här nya målen som Stephen Miller pratar om, att gripa så många som 3000 per dag, då handlar det ju om att gripa papperslösa och deportera dem. Och sen handlar det om att också den här kampen mot demokratiskt styrda storstäder som enligt Donald Trump bidrar till laglösa situationer och inte tar säkerheten på allvar i sina städer. Så att det är flera parallella kamper som utspelas samtidigt. Och det här är ju, som vi har varit inne på, hans signaturfrågor. Ta i med hårdhandskarna mot illegal invandring och lagordning. Det där är ämnen som han vet att han får höga betyg av republikanska väljare på. Det är ämnen som republikanerna kommer använda sig av i mellanårsvalet nästa år, och där han verkligen vill leverera. Så att det här är på många sätt den perfekta platsen, de perfekta ingredienserna för en sån politisk strid att utspelas. Så det är det vi ser nu. Och sen när det gäller slutresultatet, om han kommer trappa upp eller inte, när det gäller att sätta in militären och använda den här upprorslagen från början av 1800-talet, det vet vi inte än. Mm. Det antyder han, och han öppnar för det. Mm. Men det finns inget sånt beslut än.
Mm. Roger?
Ja, vi befinner oss i ett speciellt läge. Jag tänker kanske att i ett normalt politiskt landskap så skulle kanske en president tveka inför de här folkliga protesterna. Kanske känna att nej, men nu måste jag ta ett steg tillbaka eller vara orolig för opinionen. Här är det nästan det motsatta läget. Ju mer våldsamt det blir i Los Angeles, desto mer är Trumps beslut befogade, och desto mer uppfylls också hans bild av Los Angeles, av de demokratiskt styrda storstäderna, av demonstranter som bråkmakare och liknande. Demokraterna har ju ändå försökt använda en del av Trumps retorik mot honom när man nu kritiserar. Det var ju mycket fokus på att det främst var brottslingar och personer som hade begått grova brott som skulle utvisas. Det var de migranterna man skulle ge sig på i första hand. Och nu menar man att med med mål som 3000 personer gripna om dagen, då räcker ju de här grupperna inte till. Nu är man ju ute och jagar folk som ja, söker jobb för dagen på parkeringsplatsen på Home Depot eller som arbetar med inom textilindustrin och liknande. Problemet för demokraterna är ju att man igen är reaktiva. Man driver egentligen ingen egen politik här, utan man försöker behålla läget som det varit. Man målar inte upp någon lösning, vad jag har sett i alla fall, för migrationspolitiken i stort. Man försöker försvara det man har och det blir inte så mycket politiska visioner kanske av det, känner jag. Och kanske inte heller att man själv kan ta tag i de problem som finns med en ekonomi till exempel, som till stor del bygger på papperslösa invandrare. Vad är då lösningen om vi nu ändå kan säga att det finns problem med att många personer här arbetar, lever i USA utan att ha någon väg till medborgarskap?
Hörrni, samtidigt som gatorna då i downtown LA fylls av polis och nu även då militär, så fylls ju också gatorna i huvudstaden Washington av militärer. Men de är ju där av en helt annan anledning. Gina var inne på det, fest och firande. Gina, jag tänkte på fredag, då ska vi prata mer om den här paraden. Men eftersom det är så diametralt olika bilder på något sätt, olika stämningar i de här bilderna, så vill jag ändå ha en ögonblicksbild som är en motsats då till LA, men också med militären inblandad.
Ja, det är på något sätt att Trump håller på att visa upp militär styrka på två scener, en på östkusten och en på västkusten den här veckan. Och det är väldigt olika scener, precis som du säger. Det som händer i Los Angeles och sen kontrasten till det som händer här i Washington, där man alltså laddar upp för den här jättestora militärparaden som ska hållas på lördag. Och det börjar verkligen märkas i stan. Det var som sagt Pride-parad här i helgen som gick, och då var det fullt med folk på gatorna och fullt med folk på trottoarerna som följde den här paraden. En väldigt öppen parad. Den här paraden som nu planeras med militären, den blir något helt annat. Det kommer inte gå att bara släntra ner på stan och stå på trottoaren och titta på, utan hela stan är avspärrad. Jag var runt Vita huset och The Mall igår för att titta på förberedelserna, och där höll byggnadsarbetare på att montera upp, ni vet, de där riktigt, riktigt höga kravallstaketen, stora, svarta, i dubbla rader, 2,5 meter höga. Och det är avspärrat, det ser ut som ungefär kring installationen 2021, alltså efter stormningen av kongressen, där det var väldigt mycket polisnärvaro, militär närvaro och väldigt mycket avspärrningar och kravallstaket överallt. Och det är nu stridsvagnar som rullar in i Washington. Det är väldigt mycket fordon som ska vara på plats här inför lördag. 6 700 soldater som börjar komma hit och som ska paradera på Constitution Avenue på lördag kväll, på den här historiska militärparaden. Det här är ju något väldigt, väldigt ovanligt i USA med militärparader. Man brukar inte ha rena militära styrkeuppvisningar på det här sättet. Men det här kommer ske på lördag på president efter Donald Trumps önskemål, och det är för att fira formellt då arméns 250-årsdag som är på lördag 14 juni. Och det sammanfaller ju också då med Donald Trumps 79-årsdag. Så att han ska också firas på något sätt på lördag. Han ska få, bland annat så ska fallskärmshoppare hoppa ner med en flagga som de ska överlämna till Donald Trump som present.
Anna Roxvall var producent, Roger Wilson var i Los Angeles, Gina Lindberg var i Washington. Jag som heter Sara Stenholm var i Studio 71. Vi hörs igen på fredag. Hej!
Tack för det säger vi till Sara Stenholm och de andra på USA-podden. Det här är P1, och varför inte stanna upp några minuter och bara koppla av med någonting helt annat för en liten stund. Lyssna här på norska sångerskan Radka Tonef tillsammans med svensk-amerikanska pianisten Steve Dobrogosh.
See her how she flies. Sails across the sky, close enough to touch. But careful if you try. Though she looks as warm as gold, the moon's a harsh mistress. The moon can be so cold. Once the sun did shine, it felt so fine. The moon, a phantom, rose through the mountains and the pines, and then the darkness fell. The moon's a harsh mistress.
Radka Tonef och Steve Dobrogosh med The Moon is a Harsh Mistress. Och jag kan rekommendera ett program som vår kollega Per Feltzin gjorde här om året om hela det här albumet. Det hittar du i Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se om du söker efter klassiken och scrollar tillbaka. Och nu ska vi sända ett program som sändes första gången tidigt på torsdagsmorgonen.
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Samvetet är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid. Att freda sin frid. Att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och om vi har frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid bortom allt förstånd. En frid som redan finns inom oss. Inte från intellektet utan från intelligensen. En salig frid. Friden i vissheten att Gud redan bor i oss. Att Gud redan bor i oss. Jag har så dåligt samvete. Dåligt samvete finns bara om man inte följer det. Det är svårt att se att jag tillhör de 10% som förbrukar 90% av jordens resurser. Jag lever som om det fanns 4,2 jordklot. Och globalt sett är jag själv the bad guy. Hur ska jag kunna leva efter mitt samvete? I mitt försök att slippa skämmas stängde jag en tid av känslan av skam och blev skamlös. Grunden till krig och grunden till klimathotet är samma. Att jag samlar på mig mer än vad jag behöver. Men behöver jag då bo i en grotta och bli jagad av sabeltandade tigrar? Nej, ska jag nå en livstid så att jag håller mig inom ett jordklots konsumtion så behöver jag leva som vi gjorde på 70-talet. Ingen omöjlighet. Vi söker oss själva i omvärlden för att upptäcka att vi varit hemma hela tiden. Ur Lukas evangeliet, Guds rike är inom er. Civilisationen lär oss, ju mer du behöver för att vara nöjd, ju märkvärdigare är du. Tillvaron lär oss, ju mindre du behöver för att vara nöjd, ju närmare livet är du. Och vem vill inte ha mer tid för sina barn när de växer upp? Vem vill inte förenkla sitt liv? Vem vill inte följa sitt hjärta? Vem vill inte leva i sina behov istället för i sina begär? Vem vill inte arbeta med något den älskar? Vem vill inte vara sig själv? Denna väg är enligt mig den viktigaste och vackraste väg att vandra. Det finns ingen större andlighet än att vara sig själv. Den största av gåvor. Bieffekten av att gå denna vägen blir att vi bidrar allt mindre till kriget. Kriget mot oss själva, varandra och kriget mot naturen. Vi behöver inte ens stoppa krig eller hindra miljökatastrofer. Vi behöver bara vara oss själva. Vara oss själva. Det är inte vår rädsla för kriget och miljöförstöringen som kommer rädda oss. Det är istället vår kärlek till naturen och till varandra. När jag själv som människa når miraklet inom mig kan jag inte annat göra än att vara rädd om miraklet utanför mig. Och vi människor ska inte göra gott. Det räcker om vi inte gör ont. Det är Gud som gör gott. För att inte göra ont behöver jag lära mig att ha ont. När jag bär smärtan röj källan fri. Så att Gud kan börja göra gott igenom mig. Människan är ju naturligtvis redan naturligtvis. Och förr hade jag 1000 beslutsgrunder, nu har jag bara en. Att få behålla min frid. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns det två vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar, eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om befriandet. Livet återuppstår. En slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, jag försökte komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Mer information om text och musik det hittar du på vår hemsida sverigesradio.se under andakten i P1. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Och nu över till nyheterna i P1. Klockan är 2.
Ekonyheter. Israel är redo att attackera Iran mycket snart. Detta om Iran avvisar USAs förslag om ett nytt kärnenergiavtal, enligt uppgifter i flera medier. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tog upp sitt lands planer på att attackera Iran när han pratade med president Trump i måndags, uppger amerikanska regeringskällor för The Wall Street Journal. Efter att flera bankomater stått tomma sedan företaget Bankomat tog över distributionen av sedlar har nu folkrörelsen Kontantupproret valt att JO-anmäla Post- och telestyrelsen. Björn Eriksson är ordförande i Kontantupproret.
Ja, det enklaste är att säga att jag blir förbannad för att det är ju alla väsentliga människor jag känner i Sverige säger att det ska finnas en kontantkedja. Och då får det ju inte bli så att det slutar fungera för man A, inte satsar tillräckligt med pengar på det eller B, möjligen, man är inte intresserad att få det att fungera. Vi kan inte JO-anmäla bankomat utan då får vi ju JO-anmäla tillsynsmyndigheten som mig veteligt egentligen inte gjort någonting för att försöka se till att det blir en bättre tingens ordning.
De svenska universitets självständigheten bygger på en riskkonstruktion som snabbt kan krascha, beskriver tre universitetsrektorer på Svenska Dagbladets debattsida. Rektorerna kräver en ny associationsform för universitet och högskolor som ökar lärosätenas självbestämmande och skyddar akademisk frihet. Debattörerna pekar på Trump-administrationens hårda behandling av USAs lärosäten och de menar att svenska universitet och högskolor idag står allt för nära staten. Och så ska jag säga att bankomatinslaget gjordes i samarbete med P4 Skaraborg. Ekot klockan 2, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Det är dags för programmet Plånboken. Många unga vuxna bor kvar hemma, ofta utan att bidra ekonomiskt.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma.
Vad är rimligt att kräva av sina vuxna barn? Vård och omsorg kan bli en skuldfälla. Över 100 000 betalningskrav har skickats till Kronofogden. Och senare i programmet, hur kommer man billigare undan på semesterresan? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Erik Lakvist. Ja, många unga vuxna bor idag kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt Hyresgästföreningen rör det sig om var fjärde person mellan 20 och 27 år. Och många av dem som gör det utan att betala för sig.
trots att de jobbar och tjänar egna pengar. Så vad är rimligt att kräva av ett vuxet barn? Och vad tycker unga hemmaboende själva att de bör bidra med?
Jag betalar 2000 i månaden för att bo där och då får jag mat och allt sånt som ingår där.
20-åriga Hilma bor tillsammans med sin mamma och bonuspappa. Hon fick börja betala för sig när hon tagit studenten och börjat jobba.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma. I och med att jag har ju alltid bott där. Men sen fattar jag att jag får ju lön från mitt jobb. Och mycket som mammas tanke är ju att jag ska kunna flytta hemifrån sen och fatta att det kostar att bo någon annanstans.
Hur är det bland dina kompisar? Betalar de också hemma? De som bor hemma?
Nej. Inte de, mina närmsta kompisar. Det är ju typ det som gjorde att jag tyckte att det var orättvist att jag skulle betala hemma. Min mamma är ju ekonom, så hon tycker ju att det ska vara rätt och då ska man betala. Och jag hade ju svårt att köpa det först i och med att säga, men ingen annan betalar. Men sen fattar jag att det kanske är lite mer lyx då, att inte betala. Men också kanske lite att de inte lär sig hantera pengar på samma sätt då.
Hur lång tid tog det då innan du började tycka att men det här är ändå... Det finns någon poäng med det här?
Kanske fjärde swishen skulle jag vilja säga. Då började det bli att, ja, en rutin.
Enligt Konsumentverkets beräkningar är kostnaderna för en 20-åring som bor i föräldrahemmet drygt 7 300 kronor i månaden för en genomsnittlig familj. Då har man räknat på hushållets sammanlagda utgifter för hyra, försäkring, el, mat och förbrukningsvaror och låtit ungdomen stå för en fjärdedel av utgifterna. Samtidigt visar en undersökning från ICA-banken att en majoritet av de unga vuxna som bor hemma gör det helt gratis. Och bara 2% av de tillfrågade betalar 7 000 kronor eller mer. Josef är 24 år och bor just nu hemma hos sin mamma.
Jag hjälper till för min morsa inte så bra, inte för att så här, hon kräver hyra.
Så ungefär hur mycket betalar du i månaden?
10 000 ungefär. Det känns, alltså 10 000 är ju 10 000 oavsett hur mycket pengar jag har. Så det känns absolut. Jag tycker det är fel att man inte betalar om man kan. Eller om man väljer att inte jobba eller göra något av sig. Men så länge man gör sitt bästa och bidrar med det man kan så är det okej att inte betala om man inte kan betala.
Jag heter Alexander och jag är 21 år gammal. Jag bor i Västerås med min mamma och styvfarsa.
Och du har tagit examen idag?
Jag tog examen idag.
Har ni haft någon diskussion hemma om hur mycket det är rimligt att du ska betala?
Vi har haft en diskussion hemma där vi har diskuterat väldigt mycket om vad för kostnader behöver jag stå för och vilka kostnader ska de stå för. Nu står jag väldigt mycket för mina egna kostnader förutom hyran. Vilket kändes väldigt mer logiskt för då kan jag... Då sparar jag verkligen mycket mer av mina egna pengar och sen kan jag köpa möbler för mig själv och starta upp det här vuxenlivet.
Jag började betala när jag tog examen så för lite drygt ett år sedan.
5 000 kronor i månaden betalar 26-åriga Daniella för att bo hemma hos sin mamma nu när hon pluggat klart och jobbar heltid.
Mamma vill att jag alltid ska bo hemma men jag vill ju flytta hemifrån och för att jag ska ha möjlighet att spara pengar till det så kom jag fram till att 5 000 var bra. Mina föräldrar har alltid värderat högt att jag och min lillebror ska plugga vidare så då hade vi deal med dem att så länge vi pluggar så får vi bo gratis. Men när vi börjar jobba heltid så... betalar vi hemma för det.
Vad tänker du om den inställningen?
Nej men, jag tyckte att det var ganska skönt. Jag slapp ta lån när jag pluggade, vilket ökar mina förutsättningar för att flytta hemifrån nu när jag är klar.
Men det innebar ändå en kostnad för dina föräldrar att ha dig hemma de åren?
Ja, såklart. Och de har ju kämpat på med det också. De är inte utbildade någon av dem så att de ville gärna ha barn som var utbildade.
Reporter här var Linda Akten. Och i en studio i Göteborg sitter David Rehag, budget- och skuldrådgivare, och Malin Lindholm, psykoterapeut. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack.
Vi hörde ju här i inslaget att kostnaden för en genomsnittlig 20-åring är 7 000 kronor enligt Konsumentverket. David, kan det vara en rimlig summa att kräva?
Alltså, det kan ju vara en utgångspunkt, men jag tycker inte att det skulle kunna vara se som ett krav som passar alla människor. Och sen den här summan baseras ju på Konsumentverkets beräkningar för ungas levnadskostnader. Men jag tycker också att man ska behöva se till hela familjens ekonomi. Sen om barnet tjänar pengar så är det ju rimligt att de bidrar. Sen hur mycket det handlar om bör ju anpassas efter inkomsten också förstås. Och för vissa kan ju 1 000 kronor vara mycket eller räcka bra, för andra mer. Men det viktigaste är, tycker jag, att det finns en tanke bakom summan som man sätter.
Familjer ser ju olika ut, som vi vet. Men vilka faktorer behöver man då ta hänsyn till när man sätter sig ner och går igenom familjens ekonomi och då vad den unga vuxna hemmaboende ska betala?
Det jag tycker är bra att göra, och det är ju också en förberedelse för vuxenlivet när man vill bli självständig då, det är att gå igenom de fasta och rörliga utgifterna. Alltså fasta är ju det typiska, till exempel då hyra, el, abonnemang, olika andra sorters abonnemang. Och så har vi de rörliga som handlar om maten här, till exempel. Och hur ser de ut och vad får det kosta? Har man lån? Hur ser det ut? Och sen finns det också föräldrar och vårdnadshavare som också kan ha utmätning eller att de betalar på en skuldsanering, och då räknar kronofogden på ett belopp som ska finnas kvar oavsett om man har betalat eller om kronofogden har tagit från ekonomin. Och det kan vara bra att gå igenom det också, alltså att ha en öppenhet om det. Och sen då gå igenom med de unga vuxna liksom, vad kostar olika fritidsaktiviteter? Vad kan det kosta att vara med vänner, att stoppla ner detta, äta ute, äta hemma? Och lättast är liksom att man kan göra en lätt översikt så att man har en plan att följa, tänker jag.
Mycket att ta hänsyn till där, men det kan ju kännas jobbigt som förälder att behöva ta det här samtalet. Eller vad säger du, Malin Lindholm?
Absolut. Vi är väl ovana att begära pengar kanske.